Hej och välkomna till Reformationspodden.
Hej Elin.
Hej, Elin heter jag och Thomas har vi med oss här.
Just det.
Kyrkoherde i Axbergs församling. Och idag har vi också med oss en gäst, Lars B. Stenström.
Stämmer bra.
Välkommen.
Tack. Vi ska prata Luther.
Vilken överraskning.
Men alltså, först Lars, många vet vem du är, men dock kanske inte alla. Kan du berätta lite bara om din bakgrund? Du kan ju börja när du var ungefär 5 år och så.
Jag är gotlänning, född i Visby. Och var metodist i min barndom och sen blev jag lutheran.
Ja, du var metodist alltså? Ja, genom föräldrarna och så eller?
Ja, precis. Uppvuxen i Visby metodistkyrka.
Jaha.
Sen, eftersom jag var på Gotland måste man åka till fastlandet för att gå på universitet. Så jag pluggade teologi i Uppsala.
Med sikte på att bli i Svenska kyrkan eller fortfarande metodist?
Nej, då hade jag bytt inriktning.
Ja.
Så att då blev det Svenska kyrkan.
Ja.
Och sen när jag var klar som präst så hamnade jag i Örebro som studentpräst. Och jobbade ett antal år. Sen blev jag stiftsadjunkt hos biskop Åke Kastlund. Och därefter var jag generalsekreterare för ekumeniska nämnden.
Jaha.
Alltså den ekumeniska samarbetsorganisationen i Sverige.
Mm-hmm.
Kyrkoherde i Längbro.
Hur många år var du där?
I Längbro?
Ja.
Ja, nästan 9.
Ja.
Sen blev jag ärkebiskop Wehmans kanslichef. Och sen blev jag chefredaktör för kyrkans tidning.
Mm.
Och sen blev jag kyrkoherde och Lars Petri.
Ja.
Tillbaka till Örebro.
Ja, precis. Mm. Ja, men församlingsarbetet har alltid varit spännande och man fäster sig över människor.
Mm.
Så att det är roligare med människor än med strukturer.
Så sant.
Det har lockat.
Mm. Du har ju hunnit med en hel del.
Ja,
jag är lite ombytlig.
Ja, men det är ju jättespännande. Ja. Själv har jag lyckats vara församlingspräst i 25 år snart.
Ja, det är bra.
Ja, men när ska jag göra någonting mer annorlunda? Det får vi se. Jaha, men du, det här jobbar med på ärkebiskopens kansli, sa du va?
Mm.
Vad gjorde du där egentligen?
Ja, då är man, kan man säga, den personliga adjunkten och är med och sköter kansliet.
Mm.
Ordnar resor, tar emot främmande kyrkoledare, gör gudstjänster i Uppsala domkyrka, tar emot ministrar, uppvaktar på departement, skriver artiklar, reser till kyrkornas världsråd och allt möjligt.
Jättespännande.
Mm. Ja, verkligen.
Sa du vilken ärkebiskop? Var det Gunnar Wehman?
Gunnar Wehman.
Ja. Satt du under hela hans period eller hur fungerade det?
Nej, jag var där ganska kort, 10-11 månader. Sen ville de ha en chefredaktör, de lyckades inte få tag på någon.
Uh-huh.
Och eftersom jag var ganska van, jag hade skrivit mycket och jobbat med TV lite grann och sådär. Så tog de mig. Och så rekryterade de en ny administratör.
Och då flyttade du från Uppsala till Stockholm, i alla fall kontorsmässigt så att säga.
Ja, just.
Men hemmet, var det i Örebro hela den tiden?
Hela tiden.
Ja.
Så jag har både veckopendlat och dagpendlat under perioden.
Ja, verkligen. Mm. Och sen blev det 10 år i OP, eller?
14.
Till och med.
Mm. Ja.
Och nu är du pensionär sedan, vad är det?
Ja, 3 år, även om jag har jobbat större delen av tiden.
Ja. Man kommer sällan helt ur och det är ju också en fördel som präst att det finns alltid möjligheter att fortsätta jobba.
Absolut.
Jag tror att det är många andra som går i pension i andra yrken, alltså de jobbar in i kaklet och sen från en dag till en annan så är det tomt.
Mm.
Och jag tror att det kan vara jättesvår jobbig omställning. Mm.
Men du har bland annat jobbat efter din pension då med att översätta den här boken.
Ja.
Som podcasten har utgått från.
Det stämmer bra det.
Mm.
Hur kommer det sig då? Hur halkar du in på det?
Ja.
Nej, de ringde mig från stiftet och tyckte jag skulle göra det.
Ja.
Mm.
Och dum som man är så blir man ju lätt smickrad. Så jag tackade jag till slut och började provöversätta och insåg att jag kunde för lite. Så jag blev tvungen att leta fram Svenska kyrkans bekännelseskrifter igen. För de hade ju försvunnit i någon flytt. Så jag fick leta på något antikvariat och läsa om det från början. Så att jag liksom hade 500-talet lite aktuellt.
Mm. Ja.
Då gick det lite lättare. Men...
Ja, för nu måste vi se, var det från Engelska eller från tyska?
Från engelska.
Ja, från engelska. Mm.
Men det är otroligt mycket citat. Det finns en stor engelsk utgåva av Luthers skrifter. Mm. Och de citerar ju det kopiöst mycket. Mm. Och deras upplagor är numrerade. Så det är lätt att hitta citaten. Mm. Men i Sverige har vi inte numrerat på samma sätt. Så att man måste leta som en tok för att hitta rätt mening. Aha. Och citerar man en halv mening in i boken va, så gäller det att hitta just den meningen.
Och det finns ju några texter att välja på där. Så absolut. Det är inte helt enkelt.
Och det stämmer inte alltid, den svenska översättningen med den engelska och med den tyska. Så att det, ja, det har varit spännande.
Hur lång tid tog det att översätta boken då?
Jag satte väl fart ordentligt i februari, början på februari och var klar i september. Mm. Och du jobbar varje dag.
8 timmar?
Nej, inte 8 timmar, men mellan 1 till 5 timmar.
Mm. Ja, ja, ja.
Så det var lite olika, men varje dag på det.
Och boken är skriven, den är skriven av två författare.
Ja.
En tysk och en amerikan.
Ja.
Mm. Men den originalutgåvan så att säga, skrevs den på engelska? Eller var det en tysk?
Nej, den skriven på engelska. Mm. Men alltså Günter Gassmann, han är född i Tyskland och han har pluggat i Heidelberg. Scott Hendricks, han är amerikan från South Carolina.
Ja.
För de har skrivit lite varannan va? Eller...
Ja, det är inte folierat lite. Nej. Det är blandat kan man säga.
Hur har deras vägar mötts? Har de varit satt upp på samma lärosäte och undervisat eller?
Nej, jag kan inte riktigt hur de har strålat samman, men jag vet att det är bara Scott Hendricks som lever. Günter Gassmann gick bort i början på det här året.
Okay.
Men den är ju använd som lärobok nästan över hela världen den här, för att sätta in folk i de lutherska bekännelsetexterna. Så att det är ju en instruktiv bok.
Ja, det är det.
För när var det den gavs ut från första början? Har vi det? Har ni använt den, menar jag?
Nej, på min tid fanns den inte. Så
den är nyare. Men
man har använt den i engelsk utgåva, men jag vet inte, 2000 kan det ha varit. Måste ha varit på
1999. 99 står det
där, va? Okay.
Ja, det var inte äldre.
För boken är ju, alltså boken är ju bra, men, och den är ju... Men bitvis ganska, man får ju tugga lite så att säga. Det är inte bara, man ligger ju inte på kvällen under nedbäddad i sängen och slöläser lite.
Nej, jag måste ha läst om många stycken flera gånger innan.
Om man inte vill ha det för oss.
Måste jag säga.
Precis. Man kanske fungerar bra om man vill ha svårt att sova.
Nej, men den är ju uppbyggd som en slags uppslagsbok nästan. Ja. Så att om man är intresserad av nattvarden, då kan man leta upp det kapitlet. Mm. Eller lag och evangelium, eller vad man nu är intresserad av, så är det liksom systematiskt.
Ja.
Och så kan man ju på varje kapitel också se vad de olika bekännelsetexterna säger om just den frågan.
Mm. Ja.
Så citeras det liksom i en organiserad form.
Mm. Ja. Ja, det kan jag tycka är skönt med den strukturen.
Ja, för då kan man alltid plocka fram den och bara titta på en del. Mm. Och ändå blir ganska, få mycket instruktion och klarhet.
Ja.
Men det är bra.
Ja.
Sen är ju teologin ibland krånglig. Alltså det, men det är ju väl bra att man tvingas brottas lite med tankarna.
Mm.
Ja, men så är det ju, absolut. Och i mitt fall är det så, jag har ju inte på något sätt känt mig som en Luther-expert, men jag har ändå gillat Luther och gillat Luthers teologi och läst Luther under studietiden och sådär. Sen har det gått många år och sen är det den Luther-kunskapen som man har bär med sig är, alltså det är inte säkert att det är korrekt om man säger så, för man kan ha tolkat lite fel och man kan ha förstärkt någon tanke som man har haft. Och
som man gillar. Liksom.
Ja, och sådär. Så därför utmanas man ju själv när man läser texten och det svårigheten för mig kanske var ibland när jag har en klar bild av så här har jag alltid tolkat det här och så här tycker jag och sen så läser jag där att man kan ju se på det här på andra på ett helt annat sätt egentligen. Jag tänker framförallt på den här termen som jag alltid sagt, ubiquitism eller ubiquitetstanken kanske, jag vet inte riktigt själv vilket som är den rätta, men jag har ju alltid tänkt att hela den tankesfären handlar egentligen primärt om att Luther i nattvardsläran vill säga att Gud är alltid närvarande överallt och även i brödet och vinet. Och sen där har jag satt punkt och tänkt, fine, jag förstår det här. Men egentligen kanske den termen mer när jag läser det här vill beskriva att Kristus, Jesus också är med i bröd och vin.
Samtidigt.
Ja, samtidigt ja. Och det kanske är det som är egentligen en större poäng än att Gud är allestädes närvarande. Mm. Det är ett exempel på hur jag genom att läsa den boken har fått en, och det är många sådana saker som jag får, aha, det kanske, det, men jag har ju fått en, några mer fönster öppnats kan man säga.
Mm. Sen tror ju många att det bara är Luther, och eftersom vår kyrka är en evangelisk-luthersk kyrka så får man för sig att allt som har med bekännelsen att göra är Luther. Mm. Men det är ju egentligen Melanchthon som har skrivit de stora texterna. Mm. Luther, han skrev, jag tror att de har satt ihop hans samlade skrifter, det är 120 band. Ja. Tog 117 år att sammanställa. Och sen har vi då de här texterna som kanske är 400-500 sidor bara. Ja. Ja. Och där många har varit med och inte bara Luther. Ja. Och det betyder ju plötsligt att Lutherdom är någonting mycket, mycket mer än allt det här enorma som Luther har skrivit.
Exakt. Mm.
Och ibland behöver vi hjälpa varandra och säga att det här att vara luthersk, det kan betyda väldigt olika saker.
Exakt. Ja, men precis. Ja, men så, det är också ett annat exempel på det här som jag har fått en vidgad syn när jag läst boken. Jag har levt i någon slags föreställning att utifrån den här svensk-ortodoxin-tanken, eller svensk-ortodoxin under 1600-talet, när lutherdomen blev så att säga så sträng, i alla fall är det så jag har läst det, och verkligen avskiljande ifrån det katolska och sådär. Då har jag tänkt att detta beror på väldigt mycket Melanchthon. Du säger Melanchthon, jag har alltid sagt Melanchthon. Men, så jag har haft så här, den stränga gubben i sammanhanget, det är ju Melanchthon. Mm. Det är han som har gjort den svenska, ledde fram till den svenska ortodoxin och att det blev strävt lutherskt. Mm. Men när man läser den här boken, För Kristi skull, då känner jag helt plötsligt att han var ju en stor pragmatiker och var den som försökte sammanjämka och
det känns som att man medlade lite grann.
Ja, så känner jag nu. Och det är en helt ny bild för mig. Mm. Och så vet jag fortfarande inte vilken som är den rätta.
Nej, man skulle ha varit där.
Nej. Men om vi backar bandet lite. Hur gjorde du när du började översätta den? Började från sidan ett liksom och satte ner med framför datorn? Och
nej, det första kapitlet var det tveksamt om det skulle med eller inte. För det var ju en ganska bred historisk översikt om reformationens bakgrund. Mm. Så jag började på kapitel 2 och översatte. Mm. Och det, då började det flyta ganska bra. Mm.
Det var bekännelsetexterna då egentligen som du började med.
Mm. Så att då dök jag rakt in i texten så att säga. Mm. Och det historiska kom lite senare.
Ja, just det.
Men det var ju som man gör när man översätter. Mm. Det blir ju mening för mening. Mm. Och så får man ju efteråt läsa igenom. Mm. Så får man läsa igenom en gång till. Mm. Så får man rätta för tredje gången. Mm. Så att det är ju en väldigt sån här process med lager.
Mm. Ja, just det.
Jag är ju ingen proffsöversättare utan jag är ju lekman. Så att,
har du översatt någonting annat förut? Som
några enstaka artiklar, men inte något sånt här.
Är det någon annan som har sedan korrekturläst din färdiga text så att säga?
Eller ja, hur? De har korrekturläst och teologiskt tittat på det eftersom 1500-talets teologi, när det är en sån bred framställning, det är så många frågor. Mm. Och det ska ju skildra både rättvist de olika teologerna och filosoferna och den katolska ståndpunkten och sen ge nyanserna i de olika lutherska hållningarna och i de reformerta hållningarna. Mm. Så det blir ganska många olika ställningstaganden som behöver vara någorlunda nyanserat skildrat.
Mm. Mm. Du måste hålla dig objektiv hela tiden i samtidigt.
Ja, ibland säger de att en översättare måste veta mer än författaren vad författaren menar. Ja. För det går inte att ha för mycket otydligheter, utan när man översätter måste det vara någorlunda tydligt att det är det här som avses. Mm. Så att man gör ju en tolkning. Mm. Men min tolkning är ju inte den slutgiltiga, utan när ni har läst så gör ni ju er tolkning. Mm. Och när ni förmedlar det vidare så händer ytterligare någonting. Så att det här är ju fortgående process helt enkelt.
Mm, just det.
Så det här är bara ett led i det hela.
Mm. Men rent svenskamässigt så känns det ju väldigt, det är ett bra flyt i boken. Det måste man ju säga. Mm. Så det har du lyckats bra med.
Absolut.
Ja, det är en författarnas förtjänst.
Tacksamt jobb då.
vad har hänt med dig själv under den här resans gång? Om vi säger så här, du är ju metodist från början och sen så har du jobbat i OP, och för lyssnare som inte vet vad OP är så är ju Laos Petri en församling som har varit profilerat ganska högkyrkligt, får man säga. Med en rik liturgi och en stor katedral. Och du kom in i Laos Petri och förvaltade ett arv, får man väl säga, från tidigare. De som har gått före oss. Och om man nu ska sticka ut hakan, du får väl ge mig en snyting om jag...
om du sticker för långt.
Så jävla.
Ja. Nej, men alltså, det finns väl tendenser inom högkyrkligheten. Och det är ju ett sånt där väldigt vitt, stort begrepp. Så det är egentligen... kanske egentligen fel att säga så här. Men inom viss del av svensk högkyrklighet så har man ju tenderat att överge Luther. Åtminstone lägga Luther i bakvattnet och kanske tittat ganska mycket på den katolska kyrkan. För det första, håller du med om det, eller är jag helt lost på en gång här?
Ja, jag tror du är ganska vilse.
Okay.
Det finns en stor kärlek till det katolska, ja, naturligtvis, i den, ja, liturgiska rörelsen, därför, ja, att den betonar den världsvida kristenheten.
Ja.
Och det har ju också många inom svenska kyrkan sagt, att vi är en brokyrka mellan de stora traditionerna i världen.
Exakt.
Så att vi på något sätt kan förena katolskt och ortodoxt med reformärt eller anglikanskt. Så att vi bygger broar mellan olika ståndpunkter på det sättet. Och då går det inte att säga att man har övergett Luther, utan man gör på något sätt en förening av det man behöver bevara som är det goda i det lutherska arvet, och bejakar det positiva i vårt katolska arv.
Ja. Mm.
För de som låtsas att vi inte har ett katolskt arv, de vet inte riktigt vad de talar om.
Mm. Det är ju helt klart så.
Mm.
Men, och sen är det väl också så att den lutherska kyrkan ute i världen, i Tyskland och andra ställen i världen, ser ju ganska annorlunda ut än den svenska lutherska, eller den svenska kyrkan helt enkelt. Mm. Det räcker med att kanske åka till Finland. Den lutherska kyrkan där är mer, kan man säga, mer lågkyrklig, eller mer, vi har kvar mycket av det katolska och har haft hela tiden.
Ja, fast den finska kyrkan var ju svensk också under många år. Så därför så är ju svensk och finsk lutherdom de som står närmast den katolska kyrkan.
Mm.
Och det är därför också som dialogen med Rom ofta har varit lokaliserad så att både Finland och Sverige har funnits med på ett tag.
Mm.
Så att det finns sådana här band som ligger kvar helt enkelt.
Fast jag upplever den finska kyrkan mer, om man nu kan säga, använda de här termerna, men mer lågkyrklig, mer enkel. Kan det vara så här att den finska kyrkan inte haft lika stor högkyrklig väckelse som svenska kyrkan hade från 50-talet och framåt?
Det är möjligt man kan säga så, men en annan förklaring kan vara att i Finland så lämnade inte frikyrkan kyrkan.
Mm, just det.
Utan finska kyrkan inkluderade det som blev frikyrkorörelser i Sverige. Och därmed så finns det ett väldigt brett spektrum i den finska kyrkan.
Mm, just det.
Men hur ser lutherdomen ut då i andra länder som Tyskland till exempel, om det skiljer sig mer mellan
där
Sverige
finns
och Tyskland?
Också ett ganska stort spektrum, men det är klart att många tyska lutheraner tycker att vi är katolska. Eller ja, när man säger det yttre i alla fall.
Ja, okay.
Den här rika liturgin och alla våra mässkläder och att det är en väldigt visuell och symboliskt laddad gudstjänst.
Mm.
Där det kan vara betydligt enklare och ganska symbolfritt egentligen.
Mm.
Så att det finns sådana skillnader.
Mm. Hur har din egen, det var det jag försökte skulle landa i, hur har din egen luthersyn påverkats under den här resan? Har det hänt någonting för dig själv? Så att säga?
Ja, mycket. Eftersom jag blev tvungen att läsa bekännelseskrifterna igen ordentligt och sen ju jobba med boken, så blev ju bekännelseskrifterna plötsligt aktuella på ett helt annat sätt.
Mm.
Och på punkt efter punkt så utmanas jag.
Mm.
För det är klart att i reformationen tog man avstånd från en massa som vi ganska slarvigt idag bejakar.
Ja.
Det, hur många predikningar man inte hört där man vill att folk ska säga ja till Jesus.
Mm.
Men där i reformationen så var det ju så att vår vilja, människans vilja var så underkastad det onda att den kunde inte välja. Man var inte fri att välja Gud. Man kunde inte göra det av egen kraft, utan det berodde på andens ingripande. Men vi har liksom övergett det där. Vi tror idag att det är mycket beroende på vår egen insats att vi kommer till Gud. Ja, och då behöver man ju fundera på hur är det egentligen? Hur tänker vi och varför tänker vi så? Många överger ju bara det som bekännelseskrifterna säger utan att försöka förklara varför jag har bytt ståndpunkt. Och vad är skälen till att jag gör det? Utan man bara flyttar vidare som om det inte fanns något ankar där någonstans. Men förhåller man sig så, då har man ju plötsligt också sagt att bekännelseskrifter behöver inga.
Ja, just det.
Utan det är fritt för var och en att spåna och hitta på vad man tycker.
Men du, om vi tar just det här exemplet om den teologiska, Luthers teologiska ståndpunkt när han pratar om att vi av egen kraft inte kan. Jag tycker om Luther på många sätt, men just det där är en sån där punkt som jag har haft väldigt svårt med. Och som jag har funderat på och tänkt på. Alltså, vad hamnar Luther där för? Hans bakgrund till hans den tanken, tänker jag, är att han var ju så rädd att vi skulle göra saker för att så att säga förtjäna Guds kärlek. Då fanns ju risken, tänkte Luther, att vi gör det goda för att ställa in oss hos Gud för att få poänger. Men om hans ståndpunkt är riktig, att människan inte själv av fri vilja kan välja, då skulle man kunna säga så här att den sekulariseringen som finns idag i Sverige, den pågående sekulariseringen, då skulle man kunna skylla det på Gud, om du förstår vad jag menar.
Det skulle man möjligen kunna göra om det inte var så att det ändå finns en möjlighet att säga att nej. Däremot så är det omöjligt att säga att ja till Gud utan Guds ingripande. Men nejet, det ligger liksom redan inbäddat i människans avståndstagande.
Men om människan inte kan säga ja till tron eller till Gud, utan vi måste ha hjälp av Gud för detta. Men i Luther på 1500-talet, då fanns ju tron med i det offentliga rummet. Det var en del av verkligheten, så att säga. Sen hur mycket den enskilda 1500-talsmänniskan trodde eller inte trodde, det kan vi egentligen inte veta idag. Men vi kan utgå från att det var betydligt mer än vad det är idag i alla fall. Så Luther levde ju i en värld där tron kom först på något sätt. Och nu lever vi i någon form av motsatsförhållande där tron har blivit reducerad till det privata rummet, bort ifrån det offentliga rummet. Men blir det ändå inte konsekvensen då av Luthers tanke som vi pratar om nu, att människan har ju inte förändrats, eller har förändrats kanske beroende på, men vi kan fortfarande inte säga ja till tron, och då den utveckling som har skett är i så fall någonting som Gud har velat.
Att han har brustit i sitt ingripande.
Ja, liksom, och då känns det ju, då blir det ju helt knas för mig i alla fall.
Om det var en mekanik eller om det var en apparat, då kanske man kan resonera så. För det där, det bygger ju på att det finns någon slags logik i det här. Och att logiken måste följas på ett visst sätt. Men om det är så att djävulen har grepp om världen, att det onda fortfarande har makt, och därmed också arvsynden, alltså det här att vi tillhör människosläktet som har gjort så ofattbart mycket ont. Och 1900-talet är väl bara ett enda stort vittnesbörd om att människan är en råbarkad celle och ett vilddjur.
Ja.
Och det är klart att om delaktigheten i det mänskliga också innebär att man är borträtt för Gud, så behöver ju inte det betyda att när Gud griper in att varje människa genast säger sitt ja, för då vore vi ju apparater. Då blir vi marionetter
på något sätt.
Och det är inte det handlar om. Men det kräver ett gudsingripande. Det är tanken i reformationen. För då fanns ju just den här tanken att man kunde förtjäna sig närmare Gud. Eller meritera sig. Genom att vara en god människa och göra goda gärningar. Och komma närmare Gud.
Och det var ville Luther bort ifrån.
Ja, för det tog hela reformationen avstånd ifrån. Och vi behöver ju idag fundera på vad tänker vi och varför.
Ja. Vad gör hur gör vi då? Vad tänker du? Alltså, det är utifrån att vi säger ja till Jesus Kristus, säger vi predikan, ta emot. Vad behöver vi göra? Tänker du?
Ja, vi kanske måste förkunna på ett annat sätt. Mm. Jag tror, alltså reformationen betonar ju väldigt mycket sakramenten och förkunnelsen, ordets förkunnelse. Och vi nöjer oss med någon slags förkunnelse som är 8 minuter på en söndag. Mm. Men förkunnelse är på något sätt hela livets vittnesbörd. Mm. Och där det ständigt behöver närvarande. Vi lever alla i en tid där vi fyller vårt huvud med nästan allting annat än det som har med Gud och tro att göra. Mm. Alltså jag ska komma ihåg 25 olika tecknade serier, de 30 senaste filmerna, veta vad det är för böcker som har getts ut senaste halvåret. Alltså det vi tar in i vår egen kropp och som vi ägnar tid åt, alla nyheter som bara strömmar över oss, reklamen, det fyller oss med tankar om annat.
Yeah.
När det egentligen handlar om att öppna sinnena mer för det gudomliga och för Guds närvaro. Mm. Och det är klart att om vi hjälps åt och byter fokus lite grann, då kanske vi kan komma närmare en situation där förkunnelsen också kan landa.
Mm.
Mm. Men vi nöjer oss ganska enkelt med att vi gör det vi har gjort och varför kommer de inte, säger vi. Och så fortsätter vi som vi har hållit på.
Mm. Ja, och det är det som är en stor utmaning i vår tid, att få människor att förstå att det här med tro, Svenska kyrkan, Jesus Kristus är någonting som egentligen berör alla människor. För det handlar om att tolka livet och sig själv ytterst.
Luther började ju som en person som var väldigt rädd för Gud, för straffet och var orolig för sitt eviga väl. Men hela livet så sökte han efter den nådefulla guden, Guds nåd. Och den fann han, och det var det som, kan man säga, gav upphov till hela den reformationsrörelsen.
Yeah. Mm.
Och det kanske också det vi skulle behöva komma närmare, att betona Guds nåd igen. För det har ju alla tider legat som en underström i de reformatoriska kyrkorna.
Yeah.
Mm.
Guds nåd, den som förekommer, Guds förekommande nåd.
Just det.
Den som griper in i våra liv.
Ja, och som vi alla är delaktiga av i tron. Men du, om jag ska hålla på och provocera lite, eller slänga in tankar som jag kanske själv inte riktigt har. Vad händer med alla de människorna då som säger till från en teolog till en annan, alla människor som inte kan tro? Alltså för det här säger, jag vet ju, framförallt vet jag frikyrkliga vänner som kan sitta vid en middagsbjudning och säga att jaha, du är inte troende, men då har du ett problem, för om tittar vi på det eviga livet och allting, så är du inte en del av detta. Du har ju sagt nej till det. Men de andra som sitter runt bordet som säger, ja men det är ju en jättefin människa, hon eller han lever ju ett rättfärdigt liv på alla sätt, fast kan inte riktigt tro. Medan Evert Svensson där borta hörnet, eller vad han nu kan heta, han går ju i kyrkan varje dag, men vi vet ju att det är en lugnaktig sate. Förstår du vad jag menar? Det är ju sånt här teologiskt dilemma detta. Vad tänker du om det?
Jo, att du jämför det sämsta i kyrkan med det bästa hos alla andra.
Just det.
Och sådana jämförelser, de funkar ju aldrig.
Nej, men man måste sätta spets på problemet.
Jag förstår det, men det är ju inte upp till människan att avgöra vem som är innanför och utanför.
Nej.
Så det behöver inte vi hålla på och rota i genom att peka finger. Däremot så är det ganska uppenbart att i kyrkan så finns det både gudaktiga och ogudaktiga, troende och icke-troende.
Mm.
Och då behöver man ju, som reformationen gör, fundera över vad är kyrka?
Yeah.
Finns det en sann kyrka?
Mm.
Och vi talar ibland om att, jo men det finns en sann kyrka, den är osynlig. Den osynliga kyrkan, och den består av de som har tro.
Mm.
Vilket Luther och reformationen säger blankt nej till. Alltså, därför att den kyrkan, den som tror, den delen av kyrkan där man har sagt genom andens ingripande sitt ja till Jesus, den delen av kyrkan är synlig.
Mm.
Och den syns bland annat på förkunnelsen och sakramenten och hur man firar det.
Mm.
Och då kan man inte längre liksom lösa det genom så att kyrkan, det alla ska med, eller alla som tillhör kyrkan, det är nog okej.
Mm.
Men vi behöver inte peka finger åt folk. Det är till slut så är det ju varje människas eget ansvar.
Mm.
När man får tilltalet och när förkunnelsen når en och griper in, det är vad som händer då.
Mm.
I min reaktion på det Gud har gjort.
Mm.
Det är då som den här viljeyttringen blir intressant.
Just det.
Men att hålla på och skilja fåren och getterna här, det är Guds sak, mm, inte människans sak.
Mm. Ändå gör vi det.
Mm. Inte alla.
Nej. Inte vi förstås, men de andra. Ja. Vad är tiden? Är vi dags? Börjar vi avrunda snart?
30 minuter.
Jag skulle ändå vilja ställa frågan till dig, Lars. Du kanske redan har berört det, men vad är det största med Luther för dig?
Det var att han var en reformator som inte ville kyrkans splittring.
Mm.
Han ville kyrkans enhet, han ville vara trogen mot det bibliska vittnesbördet. Mm. Och det är också en annan sån här grundläggande stridsfråga i reformationen. Vem är det som har auktoritet i kyrkan?
Mm.
Och vi sammanfattar det här ibland nästan i enkla slagord, och då blir det för enkelt, vad skriften alena eller nåden alena. Men skriftens auktoritet står över människors beslut.
Mm.
Och det var ju en oerhörd anklagelse i en tid där kardinaler och påvar och biskopar bestämde en massa och var nästan som världsliga furstar.
Ja.
Att plötsligt säga att det där är människors beslut, utan det ni bestämmer, det måste stå i samklang med skriften.
Mm.
Och det blev ju till en stor utmaning. Och då har vi fått det till att plötsligt vi ska bara läsa Bibeln, men i reformationen så var ju hela fornkyrkans tro låg som ett fundament. De gammalkyrkliga bekännelsen, den apostoliska, athanasianska och nicenska, låg som en grund där.
Ja.
Och det var ju ett sätt att tala om, vi står på urkyrkans grund. Och skriften alena betyder inte att vi struntar i kyrkofäder eller kyrkans ursprungliga tro. Men vi vill att den ska vara centrerad och den ska säga ja till de riktiga auktoriteterna.
Just.
Och där har vi också ett jätteproblem i vår kyrka idag. Där plötsligt, vi står i en tradition där vi säger att skriften är viktig, men det är ju ingen som bryr sig om särskilt mycket vad som står i Bibeln.
Nej.
Eller bibeltolkningen har ju nästan kommit ur bruk. Alltså finns snart inga bibelstudiegrupper någonstans. Mm. Det är inga som brottas med om det finns ett Guds tilltal i skriften.
Mm.
Och det är kanske något av det viktigaste som jag har tagit med mig från det här. Det är att fundera över, var finns auktoriteten och hur uppenbarar sig Gud för människor?
Mm.
Och då har Bibeln kommit att betyda nya saker för mig.
Just det.
Mm. Det får vi tänka på.
Ja, men det känns väl som en bra avrundning det här.
Ja, jag tycker det.
Ska vi säga ett stort tack till dig, Lars?
Ja, nej, tack så mycket för att du ville komma.
Jättekul att du var med.
Mm. Mm.
Tack.
Och vi hörs igen i nästa avsnitt. Så får vi se om vem som dyker upp.
Vi fortsätter prata Luther, får vi se.
Ja, det gör.
Men vi har gäster på gång, kan vi säga.
Ja.
Nu vet vi inte vilken ordning vi kommer att sända de här avsnitten. Så vi säger inte vilka gäster som är på gång. För de kanske redan har blivit utlagda, så att säga.
Mm. Men tack igen, Lars.
Tack, tack.
Tack, Thomas.
Tack, Elin.
Och tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej då.